Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet spelar jag in samtidigt som bomber och raketer faller över ukrainska städer och konflikten pågår för fullt. Hänsynslösa krafter river människor till bitar bokstavligen. Och vi upplever en stor flyktingsituation i Europa, också här i Rumänien där jag befinner mig just nu. Vi har i församlingen haft möjlighet att hjälpa en handfull ukrainska flyktingar här i församlingen. Och det här har fått mig att tänka på när jag själv vägrade göra lumpen. Inte för att jag var lat, men för att jag hade en övertygelse om att det är någonting grundläggande fel med militarism. Och det var 22 år sedan. Och idag så ska vi se tillbaka lite på det och tala om pacifism. Jag växte upp i Maranata-församlingen i Stockholm och Maranata-rörelsen har förkunnat om antimilitarism och totalvägran sedan början av 70-talet. I minnesropet nummer 2 1972 som jag läste inför det här programmet så talar Gustav Gilker som var en av de som talade starkast om det här. Han skrev där om medborgarskapet i Guds rike. Det ger inte minsta rum för några lojaliteter som står i strid med Guds ord. I några nummer senare så var det en som svarade på det här och menade att en kristen kanske inte kan göra vapentjänst men i alla fall vapenfri tjänst. Men Maranata har alltid stått för en total vägran och i nummer 3 1973 så var både förkunnarna Yngve Stenfeldt, Gunno Andersson och Hans Brynte nämnda som de som totalvägrade tjänst. Och Hans Brynte uttalade då min livsinsats måste stå i livets tjänst. Och det här har fortsatt genom Maranatas historia. I 1992 så finns en väldigt gripande intervju med Alvar Dahlberg uppifrån Norrland som satt i fängelse i 4 månader för att han vägrade göra militärtjänst. Och jag blev som sagt själv inkallad till militärtjänst. Det var på den tiden då det fortfarande var allmän värnplikt i Sverige för det som borde vara nu 22 år sedan. Jag var 18 år gammal. Och då blev jag tvångsplacerad i utbildningsreserven. Jag fick prata med en psykolog. Förklarade att jag inte ville göra vapentjänst och heller inte vapenfri tjänst. Jag ville heller inte göra själva lumpen. För de menade att jag skulle först mönstra. Och sen efter mönstringen då kunde jag vägra. Men jag ville inte göra någonting av det där. Och då fick jag prata med en psykolog. Och den här psykologen tvångsplacerade mig i utbildningsreserven därför att som det stod i papperna som jag fick senare, jag hade ett svagt psyke. Jag vet inte om det vittnar om ett svagt psyke att man inte vill döda andra människor, men det kan hända. Psykologen sa i alla fall till mig att du förstår väl, sa hon, att din inställning den funkar inte på global nivå. Och det har jag tänkt att prata någonting om idag. Funkar det att vara pacifist i vår tid? Jag kan inte påberopa mig att vara varken psykolog eller någonting annat som kvalificerar mig som historiker eller så. Som kvalificerar mig till att kunna ge en väldigt djuplodande förklaring till det som ligger bakom krig. Men jag vill belysa några få ting som jag tycker är viktigt ifrån ett kristet perspektiv när det gäller frågan om krig. Och för det första så är krig så avhumaniserande på så väldigt många olika nivåer eftersom det är någonting onaturligt att ta livet av andra människor. Man tränar upp ungdomar till att ta livet av andra ungdomar på mest effektivt sätt. Det måste räknas som väldigt naturvidrigt och man påverkar deras psyke genom att förändra språket så att man inte ska tro att det här har någonting att göra med det som är mord i vanligt dagligt sätt att se på mord, utan man talar inte om att mörda någon, man säger att man nedgör en fiende och så vidare. Och det här är helt medvetet, och det här säger man helt öppet, för att man kan inte få människor att associera det som händer på krigsfältet eller i en krigssituation med det som föregår vanligtvis i ett samhälle. Och det visar, tycker jag, för det första att krig är någonting så naturvidrigt. Det andra är att man påverkar människors psyke genom att uppmana och ägga till nationalism och heroism. Man vrider det som är en naturlig lojalitet mot andra människor, vrider man till en nationalism, för att det nästan alltid är nationalstater som bedriver militära kampanjer och krig. Om man vrider den offerviljan som finns hos människor, den här viljan till att göra någonting som är större än en själv, det vrider man till heroismen, där man tar individens välja att göra det rätta och kombinerar det med viljan till att odödliggöras, och så säger man du kan bli en hjälte. Och det spelar inte så stor roll om det är sant eller inte. Ingenting i den här retoriken spelar någon roll. Frågan är bara om man får den effekt som man vill ha, nämligen att människor kan tänka sig att mörda andra människor i en krigssituation. Och idag när vi läser dagens media så ser vi både glorifierande av vissa insatser, och vi ser avhumaniserande av fiender i de här situationerna. Och där till exempel för några dagar sedan så beskrevs desertörer ifrån Ukraina som landsförrädare som skulle förföljas, som skulle jagas, som skulle straffas. Alltså det mest grundläggande hos en människa är viljan att leva, räknas som landsförräderi. Och jag säger inte om det är rätt eller fel, men det finns en dehumaniserande, avhumaniserande funktion som i kriget som är någonting djupt, djupt onaturligt. Och nu ska vi säga någonting om vad Bibeln säger om krig och om alternativ till krig. Det finns en biblisk förkunnelse som Jesus presenterar då han kallar, han kommer att förkunna evangeliet om Guds rike, eller evangeliet om himmelriket. Och enkelt förklarat så är det här med Guds rike eller himmelriket, det är alltså inte himmelen han talar om då, utan det är en plats på jorden där himmelska principer gäller. Lite som det vi ber i Fader vår, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Det är en önskan om att himmelska principer ska gälla på jorden. Därför så är himmelriket eller Guds rike ett rike som inte ger mening i vårt samhälle. Alltså det verkar inte logiskt, det hänger inte ihop när man ser det ifrån den här världens perspektiv. Och Jesus presenterar det här riket i sin bergspredikan som du finner i Matteus evangeliums 5, 6 och 7 kapitel. Och där kan man se hur fundamentalt annorlunda det här riket är än resten av världen. Och anledningen till det är att de som lever efter bergspredikan, de lever med Jesus som Herre, och de lever i ljuset ifrån hans död och uppståndelse. Och det är faktorer som kommer påverka en människa på alla livets områden. Hur man jobbar, hur man lever, vad man äter, vad man ser fram emot, vad man lägger pengarna på, och också hur man behandlar andra människor. Och resultatet av det här nya riket är att man lever i en paradox. Som Jesus säger i Johannes evangeliums 17 kapitel, så talar han om sina lärjungar och säger att de lever i världen, men de är inte av världen. De är i den här världen, men de hör inte till den här världen. Och Jesus beskriver det här nya livet på ett fantastiskt sätt. Han säger att hans lärjungar skulle inte vara hycklare. De skulle vara ärliga, generösa, utgivande, älskande, offrande. Alltid beredda att besvara ondska med godhet. Och det låter ju fantastiskt, det låter ju jättebra. Men funkar det? Alltså när man läser bergspredikan, är det överhuvudtaget en förkunnelse som funkar? Jesus säger så här i bergspredikan, en text som är väldigt relevant i frågan om pacifism och militarism. Han säger så här: jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd då också andra kinden till honom. Det här är Matteus 5:39. Och det här är en väldigt välkänd text, att vända andra kinden till. Det har vi till och med som ett begrepp. Även om du är ateist, så känner du inte kristen, så känner du säkert till det här. Och det finns, jag skulle vilja säga att det finns tre nivåer av tolkning av det här ordet. Det är den omedelbara tolkningen som är väldigt positiv, som är, ja men det är ju jättebra. Någon slår mig på högra kinden, jag vänder den andra kinden till honom, då kommer han förstå, hon kommer att ångra sig. Och sen kommer alla bli snälla och så sjunger vi We Shall Overcome medan vi håller varandra i händerna, ungefär. Och naturligtvis när jag säger det här nu så växte ju en annan reaktion i mig, nämligen den cyniska reaktionen. Vadå, det här kan ju inte stämma. Någon slår mig på höger kinden och så vänder jag andra kinden till honom. Ja, vad kommer hända då? Han kommer ju fortsätta slå mig. Eller vad ska jag göra då om någon knäcker mitt ena ben? Ska jag låta honom knäcka det andra? Om någon mördar mitt ena barn, ska jag då ge honom det andra? Och den här cynismen som reaktion, den är nog ganska vanlig. Och den tycker jag att jag möter ofta när jag pratar med ateister om det här. Och så säger jag, men det där funkar ju inte. Det funkar inte, det förstår du. Och när man pratar om pacifism också, så är det väldigt många som säger, ja men det funkar inte. Det måste du förstå. Och saken är den att det finns en tredje väg här som, tror jag, som inte bara är naiv och som inte bara är cynisk. Det finns en reflekterad förståelse av det Jesus undervisar om som ger människor verklig visdom. Och för att förstå det så måste man förstå konflikten mellan himmelens rike, ska jag säga. Alltså det rike som är här på jorden, som vi idag kallar för församlingen. Konflikten mellan det och världens riken, och hur Gud önskar att lösa den här konflikten. Men då måste man först och främst förstå det Bibeln säger om vilddjuren, och det ska vi tala om nu. Det första vilddjuret som vi möter i Bibeln, det är ormen i Edens lustgård. Ormen var en kraft som ville förstöra och döda både människan och det goda som Gud hade lagt ner i henne. Ormen var en person som förförde människan och som ledde dem bort ifrån Gud. Och det här är det första vilddjuret, men absolut inte det sista. Det används uttrycket om vilddjur och olika slags vilddjur, björnar, lejon och så vidare, används genom hela Bibeln som beskrivning av individer och av världsriken. Man kan tala om Assyrien, Babylon, Grekland, alltså det grekiska riket, det romerska riket på Jesu tid. Alla de här beskrivs i olika böcker. Du kan läsa bland annat Daniels bok, Uppenbarelseboken, psalmerna och så vidare. Så beskrivs de här krafterna, rikerna, makterna som vilddjur. Och det handlar alltså om djur som inte har någon nåd och barmhärtighet för de svaga, utan som jagar och dödar allting som står i vägen för dem, för att de har den här naturen, en vilddjursnatur som driver dem till ondska. Och det handlar om, i Bibelns begrepp så handlar det om makter som ligger bakom den här ondskan och som förför människor till att bli de här vilddjuren. Och i vår tid så skulle vi säkert kunna lägga till mer på den här listan om personer som Napoleon, Adolf Hitler, Vladimir Putin i vår tid och säkert många andra statsledare, ekonomiska ledare, politiska figurer som man kan säga är infiltrerade av det samma vilddjuret. Och vi skulle kunna gå ner på mer personlig plan, men för våra syften här så är det här som jag ville sätta fokus på. Och frågan är, hur ska man bemöta de här vilddjuren? Vad har Bibeln att sätta upp emot världens vilddjurskrafter? Och när man läser Johannes uppenbarelse som talar både om drakar och vilddjur ifrån havet och vilddjur ifrån jorden och falska profeter och använder ett väldigt, väldigt starkt språk för att beskriva den här situationen i världen både på Johannes tid och det som skulle komma därefter. Så det Gud ställer upp emot det här, det är ett lamm som har varit slaktat. Det är Guds svar på vilddjurskrafterna i tiden. Ett slaktat lamm. Och Guds lamm presenteras i Johannes uppenbarelse som segerherre. Och den som får ta emot lov, pris och ära ifrån hela skapelsen. För att lammet har vunnit seger över alla vilddjur i både historien och i framtiden. För att lammet har besegrat själva döden. Alltså finns det en tredje väg. Det handlar inte bara som det gör om så ofta i historien att vilddjur möter vilddjur, att björn möter örn och lejon möter panter och de slåss och biter och river och sliter tills den ena ligger nere. Utan målet, det stora, det är att det finns ett tredje sätt och det sättet är kontraintuitivt om man inte ser den korsfäste. Om man inte ser den seger som Jesus vann på Golgata. För frågan är ju, vad kan man göra? Och det ska vi tala om nu. Kristendomen är en protest emot allt och alla som degraderar människor till något annat än det Gud har sagt att de är, nämligen Guds avbild. Och därför kan inte vi som kristna vara likgiltiga inför det som Jesus talar om när han talar om att älska sina fiender. En hand som sträcker sig ut mot sina fiender, det kommer att påverka hur en kristen, eller om ens en kristen kan delta i en strid. Det finns ingen världslig makt som tar hänsyn till de här sakerna. Det finns ingen världslig makt som vill ha lamm i sina trupper. Möjligen som de som hjälper de sjuka och sårade där bak. Men det finns ingen makt i den här världen som är lammets makt. Men det är den bibliska makten. Och därför menar jag, är det omöjligt för en kristen att bära vapen, även om det i teorin skulle vara möjligt och du säkert kan hitta något dilemma, någon situation där du tycker att ja, men här måste det väl vara det rätta. Men saken är den att i militära statsmakter, alltså den statsmakt som militären utgör, det är omöjligt för en kristen därför att den inte ställer upp på de premisser som en kristen måste utgå ifrån, som handlar om vår lojalitet som ytterst sett alltid är riktad emot Gud. Och den demoniserande krigsretoriken som finns i alla krig, oavsett vilken sida du står på, den är avhumaniserande och den äggar till våld. För att om den inte äggar till våld så är det ingen som vill döda någon annan. Och därför så kan inte vi heller vara likgiltiga inför det lidande och den nöd som kommer i spåret av de här pansarvagnarna som drar fram. Och precis på samma sätt som de första kristna blev kända för att de hjälpte de utsatta, de tog hand om oönskade spädbarn som plockades upp ifrån gatan, de hjälpte spetälska, dödssjuka, de var hela tiden närvarande för de här mest utsatta, så måste vi också låta vårt liv präglas av Jesu egen inställning till de utsatta och sträcka ut vår hand i ett hjältemod som inte alls handlar om att placera bly i andra människors kroppar. Och jag svarade på frågan, men hur har du tänkt dig att det här ska fungera, när den här psykologen som jag talade om tidigare så frågade mig, men vad ska vi göra då? Vad menar du liksom? Varför vägrar du? Och då sa jag kan inte skjuta de människor som Gud har lärt mig att älska. Och du kan säkert säga att ja, men det där, det är naivt, det funkar inte och det är inte så enkelt. Och jag vet att det inte är så enkelt, men ändå är det så enkelt. Det finns dilemma, det finns extrema situationer, men det finns också en trotsighet som handlar om att följa Jesus, där man hela tiden spjärnar emot den här tidens våldsideologier och inte ger efter för den propaganda som försöker få oss att hata dem som är i den andra skyttegraven. Och den kristna förkunnelsen är att det är inte vägen, och det har vi lärt oss av Jesus. För att om vi går tillbaka till Jesus själv, han som var Guds son med tillgång till alla himlens resurser, så berättar evangelierna om den gången då Jesus skulle tas till fånga dagen innan han blev korsfäst. Och då en grupp soldater tillsammans med några av översteprästens tjänare kom för att ta honom till fånga. Och då står det att Simon Petrus tog tag i ett svärd som de hade tagit med sig ute i Getsemane den här aftonen. Han tog tag i det här svärdet och han högg örat av en av översteprästens tjänare som heter Malkus. Och så står det att Jesus säger till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Där står det i Matteus 26:52. Så Jesus hade makten på sin sida. Han kunde sända legioner av änglar, men han valde en annan väg. Och den vägen som han valde var att han rörde vid Malkus öra och han helade honom. Och anledningen att han får ett namn här också i evangelierna, han nämns sin namn, han heter Malkus, det är för att han var en människa som Petrus försökte döda i sin utgångspunkt för att han menade att han var hotad. Och Jesus erkänner att när våldet råder, då råder mörkret, och han var inte passiv inför det som hände, men han mötte heller inte våldet med våld. Och där har vi mycket att lära om vi vill kalla oss för Jesu lärjungar. Och det finns många invändningar som du säkert kan komma med. Ja, men vad skulle du göra om fiendesoldater hotar att mörda din familj? Eller ett land utan militärt försvar blir bara offer för första bästa diktator? Eller den enda som kan stoppa en ond person med vapen är en god person med vapen? Och alla de här invändningarna är relevanta, och några av dem kan säkert till och med vara delvis sanna. Men Jesus manar oss att kämpa för en annan väg. Jesus manar oss att inte söka våldets väg, utan att alltid, alltid, alltid söka en annan väg. Och det här, det mest, inte irriterande, det mest fruktansvärda som jag hör kristna tala om, det är det här att vi som kristna i Sverige eller ett annat land ska vara nationalister, att vi ska försvara Sverige som land. Och jag anklagas i den situationen för att vara en Sverigehatare, och jag hatar absolut inte Sverige, men jag är heller inte nationalist. Ingen kristen kan vara nationalist, för det är att ge lojalitet till något som Gud har kallat oss att vara i opposition till. Den kristna församlingen är en proteströrelse mot alla nationalstater, både Sverige, Kina, Ryssland, USA eller vad det skulle vara. Av den enkla anledningen att det finns ingenting sådant som en kristen nation. Och det är sant att jag inte är beredd att försvara mitt land eller något land. Nu bor jag i Norge och Rumänien stora delar av året. Men oavsett det så vill jag försvara alla människor som finns i både Sverige och andra länder. Inte med vapen, men den som tror att vapen är det enda försvaret har heller inte tänkt särskilt noga. Och det finns ingenting som kan få mig att säga att krig är naturligt eller att det finns någonting annat än förlorare i krig. Jag har sett det själv med egna ögon. Som sagt, vi försöker hjälpa flyktingar från Ukraina att ha någonstans att bo tills kriget förhoppningsvis är över. Det finns bara förlorare i de här krigen. Och jag tror att Jesus är ett alternativ och ett svar på allt det här. Hans död och uppståndelse vittnar för oss om att livet ska segra genom någonting annat än vapen. Och det handlar om att vi idag ska leva ett radikalt annorlunda liv i Jesu efterföljd. Och det hoppas jag att du också vill vara med på. Gud välsigne dig. Vi ska strax lyssna till sången Herre, våra hjärtan längtar med Pelle Lind, en sång som handlar om det rike som Gud önskar upprätta här på jorden. Men först ska vi ge lite information om Radio Maranata. Du har alltså lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata Stockholm och jag heter Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och de här programmen läggs också ut som podcast, till exempel på Acast eller Apple Podcast. Om du har några frågor eller kommentarer omkring det här programmet så skicka gärna en e-post till info@maranata.se eller ring 070 201 60 20. Du kan också gå in på vår hemsida maranata.se där du kan höra de här programmen och se Radio Maranatas övriga sändningstider. Och så önskar jag att du ska sprida Guds välsignelse till alla du möter. Och så hörs vi igen om en vecka. Nu lyssnar vi på Pelle Lind som sjunger om tusenårsriket.
O Herre, våra hjärtan längtar efter luftets säd.
Skall blåas ut.
rikets tid. Hela jorden blir fylld av Guds ära. För evigt vi äger Guds frid. Då från öst till väst den